sluta slicka på min fot, Amanda. Lite på Spelsnack avsnitt 626 och idag är jag Jimmy. Och med mig har jag skrattande Amanda.
God dagens.
Och Douglas.
Hallå där.
Och Adam.
Yay.
Det var en tuff start för vissa.
Det har varit en konstig vecka för mig. Alltså jag trodde ju förra veckan att det liksom var att förkylningen hade kommit tillbaka. Och att det var därför jag hade fått lock för örat. Men det visar ju sig att förkylningen hade inte alls kommit tillbaka. Det har bara kommit väldigt mycket pollen. Så att nu har jag fått bihåleinflammation. Så jag trodde det var mitt öra hade varit fel på hela veckan. Men det visar ju sig att det var bihålorna. I och med att jag också har haft ont i ansiktet. Så kunde jag härleda det till att det var inte vad jag trodde, helt enkelt.
Det har varit väldigt jobbigt.
Ja, men alltså, det har ju inte varit jättekul för att jag hör ju inte alls på ena örat.
Nej, nej, det är precis, det har varit jättejobbigt.
Ja, men du lät väldigt sarkastisk.
Ja, förlåt, förlåt.
Mm, tycker jag att man borde vara kärleksfull mot sin fru.
Hur har det varit med
uppenbart synd om
de andra två herrarna? Är öronen i topptrim?
Till skillnad från den första herren.
Ja, precis, till skillnad från den första herren. Så liksom det, här går det ut för.
Det rullar på här. Veckan har gått så jäkla snabbt bara.
Det är ju det som är bra.
Öronen funkar här också. Men jag kände nu att jag varit täppt i näsan. Så att det kanske är pollen även i Sigtunaland. Men ja, det har varit en bra vecka ändå. Firade min son igår lördag när vi spelade in. Han fyllde 3. Så det var kul.
Har det redan gått så lång tid?
Mm. Sen han föddes, menar du?
Ja, ja, men, ja precis. Alltså, det jag kände bara, jag var såhär, gud, åren går fort. Mm.
Ja, de går. Det gör de. Men det var kul igår. Vi var på Junibacken i Stockholm och käkade mat på Kopanjang efter det och lite sådana där saker. Åkte tåg. Tyckte han var kul. Fick se bilar på tv. Så han var nöjd. En bra dag.
Jaha, filmen Bilar. Jag tyckte det var liksom, han bara såg en bil på tv. Bara,
ja, jag tänkte också att han liksom tittade på tv och såg typ, jag tänkte, ja, har ni kollat på Formel 1 eller vad? Ja,
det rally, det kollar vi ju faktiskt också på. Och det tycker han också är kul.
Inskolning.
Verkligen.
Så. Bara kände igen sig. Vi kör förbi bara en vanlig Peugeot på tv och han bara, yeah!
Ja, alltså, jo, han börjar bli lite bilintresserad på det sättet också. Så gillar att byta däck framförallt.
Äntligen en Ford.
Är du bilintresserad, Douglas?
Jag är racingintresserad. Väldigt racingintresserad. Men bilar generellt, typ kolvar och liksom det är ju också ett meka och sånt där. Nej, det är inte jättemycket för. Men racingen har legat mig nära hjärtat sen jag var typ 4. Så jag har följt Formel 1 sen, vad blir det, 97, 98, sådär. Mm. Så absolut.
Jag känner det är en så här universal grej för alla män, att de alltid fick följa med sin pappa och byta bildäck. Och då fick man liksom sitta då med en ficklampa och lysa, och det är det enda du gör. Liksom ingenting, inget vettigt, det är liksom bara stå här och lys, och så tycker pappan tycker så här, det är jättebra kvalitetstid, och själv man bara, jag är så uttråkad, och så är man rädd för att göra något fel för att få man själv.
Ah, det låter hårt.
Det är hårt.
Alltså jag har faktiskt inte själv några minnen av att någon av mina föräldrar bytte däck själva.
Åh, Amanda kommer från The Fancy Family, här har man tid och bara, här är mina, exakt, någon annan får byta mina bildäck.
Börja meka.
Hur? Jag skar inte ens min egen biff själv när jag var liten. Oh. Det fick någon annan göra.
Vi hade bott. Direktör Sten, han byter inte sina egna däck.
Nej, precis. Va? Skulle aldrig kunna sjunka så lågt.
Mm. Däremot, det har jag säkert berättat tidigare, men vi har ju tappat ett däck på autobahn.
Mm, kanske skulle jag bytt dina egna däck. Kanske inte hade hänt.
Nej, det var lite olyckligt faktiskt. Det kan man ju lugnt säga. Hade vi legat i en annan fil så kunde vi ha dött.
vad mörkt det blev. Ja. Och så sa hon det med leende på läpparna.
Ja, men du har ju hört den här historien flera gånger tidigare. Men det var ju väldigt otur när vi tappade det här däcket. Men vi hade ju också liksom tur att det inte blev mer allvarligt. Men vi blev upphämtade av en bärgningsbil, fick en hyrbil. Ungefär 10 minuter senare fick vi punktering på den. Så då blev det att stanna kvar i Frankfurt.
Otroligt.
Satt på golvet på ett hotellrum och åt Burger King.
Ja, jag har också varit med om att vi hållit på att tappa ett däck när vi körde en hästbuss. Så helt plötsligt började liksom, alltså skallra som fan. Och då var det för att däcket höll på att trilla av. Ska vi åka till Finland, så stod jag där på hamnen så här och bara upp med den här jävla hästbussen, byta däck. Och vi hade ju bråttom såklart. Och så kommer en av de här, du vet, med sådana som dirigerar in bilar på båten liksom, och säger, ja, hur går det här? Och så bara, vi måste bara liksom spänna det här däcket så vi kan åka. Han bara, ja, men det är ju rätt så bråttom. Och jag bara, jo, jag vet. Och så stod han och tittade på medan jag fixade det här däcket. Erbjöd ingen hjälp. Det är sådär man skulle vilja ringa hans mamma och fråga, hur är han uppfostrad egentligen?
Jag gillar att du säger också att ni såklart hade bråttom, som att alla vet i förbifarten att ni alltid hade bråttom.
Ja, vi hade alltid bråttom. Min mamma kan absolut ingenting om att hålla tider. Alltså det är liksom... Alltså, stressande är det i alla fall. Men det ska vi inte prata om. Vi har ju spenderat...
Vi kan
fortsätta prata om det.
Vi får prata om det om du vill. Det är vår podd.
Om du känner att du behöver lätta på hjärtat, det bara öppna dig.
Nu är jag alltid i tid.
Men så var det i alla fall.
Jag hämtar servetterna.
Annan. Byt inte däck själv. Ingenting funkar.
Gå överallt. Ja. Är kontentan.
Ja, precis. Det är det jag sagt när jag säger att jag vill ha ett hus och du vill inte flytta utanför typ stadskärnan. Vilket betyder att vi aldrig kommer kunna äga ett hus. Och då bara, nej, men jag vill kunna gå överallt. Jag bara, men det går att gå.
Du får väl bli utanför. Ekonomiskt oberoende som du tjatar om hela tiden.
Ja, men jag kanske tänker att vi bor ute på landet då. Jag vill inte se ett annat hus.
Men jag vill gärna se civilisation. Jag vill gärna kunna gå fritt i civilisation.
Det kan man göra. Alltså, det går att gå väldigt fritt ut i naturen.
Jo, men verkligen. Jag vill ju liksom inte
mer
behöva
fritt, skulle
gå
säga.
Ja, exakt, mer
mil.
Fritt. Till och med gå naken om man så vill och inte en käft ser dig. Om man inte är lite blyg för typ en älg eller någonting sånt. Men det är ju...
Man blir ju lite självmedveten.
Ja,
när man
precis.
Står och blir betraktad
man står av där, man står där som en nudist, går förbi en buske, sitter en björn och bajsar. Liksom det, ja. Det är lite jobbigt.
Då hade jag
när jag bodde i min lilla etta så var det ju väldigt stora fönster. Det var jättehögt i tak. Och då tänker man ju liksom sig inte alltid för när man bor ensam och så går man typ barfota över hela kroppen till toaletten mitt i natten och tänder överallt. Och där ser man ju supertydligt in från vägen, gångvägen precis bredvid, så in på diagonalen. Så det är några gånger som man bara så här går tillbaka, släcker och går in på toaletten för att man hör röster utifrån vägen och ångrar sig.
Man har ganska bra insyn här också. Vi bor ju precis bredvid E20.
Ja, fast jag tänker att folk hinner inte när de kör förbi. Fan, där står han med snoppen i vädret igen. Åh nej, det gjorde han ju i morse också.
Så det är någon sån här stammis som man kör fram och tillbaka och tittar in i vårt fönster.
Ja, när du går naken.
Nej,
jo.
Verkligen inte.
Ni måste säga till om jag pratar för högt också. Det känns som att jag liksom har pratat verkligen här uppe hela veckan. Men jag tror inte att det är så farligt som jag själv tror.
Kommer få massa mejl nästa vecka om att Amanda pratar så jävla högt.
Få tyst på henne, ja, vi orkar inte
verkligen,
mer.
Verkligen. Men nog om det.
En sak till. Nej, jag skojar
nej, bara. Håll din anekdot för dig själv. Adam, du har ju spelat typ... Av någon anledning blev det ett av de mest hypade spelen på typ 5 dagar. Mm. Du har ju spelat Crimson Desert.
Jag tror du skulle säga 5 minuter.
Nej, ja, men typ 5 minuter. Alltså, för det är verkligen så här, Crimson Desert utannonserades för typ 7 år sedan kanske.
Ja.
Och sen hade det varit lite så här att folk har väl sett fram emot det, men man har inte hört så mycket bass om det. Och sen typ helt plötsligt senaste månaden, då har det liksom varit så här att det här kommer bli the best shit ever. Och man var så här, enligt vem?
The Rise and Fall of Crimson Desert på 5 minuter.
Mm. Ja, men det är så här liksom att jag förstår inte var hypen kom ifrån helt plötsligt.
Alltså,
men du har spelat det i alla fall, Adam.
Ja, alltså jag kan ju se var hypen kommer ifrån om man tittar på previews och sånt. Det är, liksom ett, det är ett väldigt ambitiöst spel. Utan tvekan. Och, men det är också ett spel liksom att utvecklarna tittade på termen feature creep och de sa yes.
We will cut nothing.
Ja, jag har spelat ungefär 7 timmar Crimson Desert. Marathon har råkat äta upp lite av tiden. Och så släpptes det ju i torsdags. Men i alla fall. Eller ja, torsdagskväll. Men i alla fall. Det är ett open world fantasy RPG-esk äventyrsspel. Man börjar spela som liksom den mest generiska nordliga krigarmannen i världen. Han heter Cliff. Spelet börjar med att ens klanmedlemmar blir besegrade och liksom sprids ut i den här fantasivärlden. Och så dör man, och jag förstår inte vad som händer efter det, men man får mystiska krafter i alla fall, och så blir man typ nästan ett bra tag bara frisläppt liksom bara med quest markers som leder någonstans, men jag fattar inte varför och sånt. Så det är en bra bit av början, extremt förvirrande spel. Det är först nu det börjar få lite form, tycker jag. jag vet Douglas, du var orolig över typ story i spelet.
Mm.
Ja, storyn dyker upp när den känner för det.
Jag skulle precis säga, du behöver inte oroa dig över den längre, för den finns inte.
Ja, men är det för att det har man ju hört liksom av andra folk också, säger liksom typ att du gör saker utan att ha egentligen någon aning om varför.
Ja, man följer en quest, men man får ingen kontext varför man följer questen. Sen helt plötsligt börjar karaktärer prata med varandra och liksom förklara läget och sånt typ 5 uppdrag senare, och jag bara, men varför gick jag ens hit från första början? Jag är glad att jag nu vet vad jag gör, men och karaktären är väldigt sporadisk med när han reagerar och bryr sig om saker. Han kan ställa någon fråga då och då, men han frågar aldrig liksom bara, bro, jag dog i prologen, varför? Aldrig något sånt. Han bara, ja, var är nästa marker där borta? Så. Så nice. jag känner mig överraskande vilsen trots att jag har quest markers.
För det var något typ uppdrag i början som jag hört att man ska gå till någon typ tiggare och ge pengar. Ja. Och så finns det ju liksom flera tiggare i spelet också.
Ja.
Men det är en specifik tiggare du måste gå till, och ingen säger varför det är just den tiggaren är viktig.
Nej. Jag har inte sprungit in i något så problem att det varit så luddigt än. Men det är fortfarande liksom, jag vet inte hur jag intuitivt ska gissa saker om inte spelet pekar mig åt ett visst håll ibland. Men det är fortfarande väldigt intressant. Världen är enorm. På gott och ont. Den känns liksom realistiskt enorm på ett sätt.
Mm.
Det är inte så, det är
liksom som att du kan typ säga att gå från A till B borde ta ungefär så här lång tid, för att man ser att det är så stort och det tar också tid liksom.
Ja, det går att färdas, går ändå okej tid, men liksom att det är bara okej, här är ett slott och här är närliggande byar och där borta ser jag det ett annat slott. Den skalan känns ändå liksom trovärdig på ett sätt i spelet. Och så finns det liksom djupa dalar, höga toppar, och man kan klättra i princip överallt. Det är på tekniskt plan väldigt intressant. Och det är där också jag ser att folk varit intresserade, för att det är helt klart ett PC-first-spel. Där de bara klämt in features och tekniska features och raytracing och belysning och sånt. Och bara klämt in och optimerat skit där. Och sen har det kommit en konsolversion också. Och den är okej. PS5 Pro-versionen är ganska imponerande ibland. Men det är liksom, de bara, de har Red Dead Redemption i spelet, de har de nya Zelda-spelen i spelet, de har lite Kingdom Come i spelet. Liksom de bara tar, det här verkar coolt, lägger till. Det här verkar coolt, lägger till. Så jag har lagat mat åt folk, jag har Gjort sådana här, du vet, Red Dead Redemption Camp minigames. Jag har klättrat på liksom flytande öar uppe i luften ovanför banan och gjort pussel. Jag kan manipulera saker ungefär som i Zelda. Greppa och vrida föremål. Jag kan lyfta upp saker och flytta dem och sånt. Och så det är ett sånt mishmash av mechanics. Och alltså de första 4 timmarna är att de introducerar ny grej på ny grej på ny grej på ny grej. Och jag tror fortfarande jag kommer att introduceras nya grejer typ 10 timmar framåt.
Gud. Är det roligt då? Alltså har du kul med spelet?
Ja.
Det där betyder nej.
Du var väldigt så här, jag vet inte.
Alltså, jag tycker det är ganska kläderna, kul. Jag tycker det är ganska kul att gå runt och liksom utforska och liksom manövrera den här världen. Men samtidigt är det liksom... Okej, jag tycker fortfarande det är väldigt luddigt i varför man gör saker. Och det dödar lite glädjen för mig. Men jag tycker det är fortfarande intressant.
Men är det liksom ett problem? Eller kan man bara embrace att så här, men nu går jag bara och gör lite random stuff och det känns bra typ?
Det går. Man måste typ vara med lite i början och göra de här questionen för att låsa upp grejer och framförallt förbättra sin karaktär lite. För jag märkte ganska snabbt när jag gick liksom... är det ett banditläger? Jag ska slå ihjäl dem. Och de slog ihjäl mig ganska hårt. Och jag behöver nog levla lite innan jag lämnar... Innan jag lämnar the path, typ. Och då är man lite låst, typ.
Men visst är det så att progression i spelet är mer bunden liksom till din gear snarare än att du liksom säger att men nu är jag 10 levlar högre och bara automatiskt starkare. Hur funkar det?
Det finns... gear är... ganska viktigt. Jag har inte hittat galet mycket gear än så länge. Jag har hittat typ något svärd och fått en tröja. Typ. Men det finns ett helt skill tree. Som låser upp liksom saker för din combat. Låser upp mer stamina. Ger dig abilities och combat grejer. Och det är så... Alltså kontrollerna är så convoluted ibland. Ibland liksom när de introducerar en ny grej eller att jag ska försöka göra en grej. Jag fattar fortfarande inte hur jag ska göra. Ibland är bara, okej, jag ska hålla inne vänster. Okej, det finns en hjälm som låter den läsa minnen. Så att de spelar upp som är liksom hologram nästan runt den. Jag går till det ställe. Min lantern, min vanliga jävla lykta, börjar lysa. Och jag bara, okej, då måste jag tända den. Hålla inne bumperknappen och bara lysa tills jag hittar det här minnet. Och då ska jag bara blänga på det här suddiga minnet en stund tills det typ sparats. Så, och bara, okej, nu är det sparat. Ta bort lanternen. Ta på mig den här fula hjälmen. Och så går jag in och väljer play. Det är liksom en setting. För att få upp en lista med alla minnen den kommer ihåg. Väljer det minnet. Och så spelas det upp. Och liksom det är den liksom för bara att det är inte direkt intuitivt att det är en kontextknapp som låter mig bara thump och göra det. Utan jag måste ha, det är en hel process.
Det är liksom, det kunde ha varit ett steg och sen måste du gå igenom typ 4 för att komma fram till det.
Ja, på ett sätt så känns det väl verkligare på ett sätt. Men det är fortfarande liksom omständigt. Och sen, pausknappen är ibland inte pausknappen. För den är typ kopplad till senaste menyer eller liknande. Så om jag trycker på paus. Så tar han på sig hjälmen, för det var den senaste grejen som uppdaterades som en notis i princip. Så jag behöver hålla inne pausknappen för att gå upp till menu och sen släppa. Alltså med spaken eller knappen eller nu. Så det är liksom bara, så ibland när jag vill pausa så bara tar han på sig hjälmen och börjar se ett minne. Jag gör det jag tittar på och bara, nej, pausa! Helvete!
Vad fan, det låter som att jag spelar nya Windows och inte Crimson Desert liksom.
Ja, alltså... Men jag vill spela. Jag vill fortsätta spela för jag vill se vad kommer det här leda. Jag vill se de andra regionerna. För den här regionen är ju den första. Den är fantastiskt fin. Den är enorm. Liksom, och vit kalksten och sådana saker. Det är liksom, det ser fantastiskt ut. Jag är nyfiken på vad finns bortom de här bergen? Vad finns i de andra regionerna? Hur ser The Crimson Desert som spelet heter? Som är en nordligare region. Hur ser den ut? Jag vill utforska. Men jag känner mig fortfarande fast i början, för att jag känner okej, jag vet inte när jag har tillräckligt för att egentligen bara kunna fuck off och göra vad jag vill.
Mm.
Så just nu åker jag på tåget.
Ja. Oh, för jag tror det som tar liksom emot för mig mest är just det här att det kom, alltså som jag läst i andra sessioner och sånt, att det tar liksom, det tar för lång tid för olika saker. Typ så bara, okej, men nu är jag inte tillräckligt stark för den här bossen. Ja, jag spenderade 10 timmar på att grinda material så jag kunde fixa bättre gear. Och då blir jag så här, oh my god, jag vet liksom inte om jag har det i mig just nu. Mm. Men jag är jävligt nyfiken jag också.
Ja, jag känner likadant. Men jag känner också så här, alltså vad är det som motiverar en att gå vidare? För vanligtvis för mig så är det ju om en story som gör det, som Red Dead 2 som du var inne på. Det är ju det som är liksom att du umgås med dem i campet och sen så pratar du med dem och så blir skickad någonstans. Och så. För det är också lite grann att man kan göra vad man vill, men det är nice att bara ha den här, okej, jag gör det här för att den här personen bad mig liksom göra det, och sen på vägen så kanske man upptäcker något annat och sånt där. Här känns det inte som att det är någonting som ens puttar en att så här, men gå och gör det här för den här sakens skull, utan det är mer bara gå till en punkt, eller?
Ja, alltså ofta är det typ, jag skulle säga att det finns alltid nästan någonting i horisonten man kan se som är liksom, det där ser intressant ut, det där vill jag utforska. Det finns alltid något sånt, liksom ett gammalt tempel eller ett annat slott eller någonting annat som är liksom bara, jag undrar vad som är där. Och vart gärna gått så har jag hittat quests. Och de flesta questen de har faktiskt liksom ibland små cutscenes eller något som vi pratar med en och sånt. Så det är i alla fall, det är inte bara typ en WoW quest log som öppnas. Så det finns ändå någon form av liksom, okej, varför gör jag den här sidequesten? Okej, den här smeden vill ha järn för att göra bättre vapen. Och sånt. Så det finns gott om quests och saker att göra, och man känner att okej, jag interagerar med folk, och man får även bättre, det finns en form av reputation system, så ger man pengar till tiggare och hjälper folk så får man liksom högre reputation. Och jag tror det kommer gå in i ett system, för jag har fått ett läger, för jag hjälpte den lokala typ hertigen med en grej, och så fick jag ett läger, och där kan jag börja samla mina, alltså mina polare som försvann från i början och bygga upp sin klan igen. Och där har det faktiskt varit karaktärer som jag kan gå fram och prata med lite. Alltså det är typ markerar om att trycka på talk. Så det är liksom inte riktigt Red Dead 2, men det är liksom det är ish åt det hållet. Så det känns som att de håller på att bygga ihop lite till någon form av grej man gör så. Det är så många trådar i det här spelet, och det känns som att jag behöver lägga typ minst 10+ timmar till för att få grepp om, okej, leder här någonstans eller bara en grej de kände för stunden.
Men hur känns det liksom, för visst har du spelat de senaste Zelda-spelen, va?
Ja.
Mm. För där var det ju ofta så, speciellt Breath of the Wild tyckte jag det verkligen, så att du vet, man kunde se någonting, man kände så att, alltså det kändes väldigt organiskt när man utforskade kartan, för att liksom du blickar någonting, du ser någonting och så bara, ah, men det här ser spännande ut, eller du tar upp kartan och ser liksom ett namn du känner igen och bara, det där ser spännande ut. Hur är det liksom i jämförelse här? Liksom att när du väl traskar runt i världen så är det verkligen som att det är liksom så att, alltså kittlar i utforskningsnerven om du ser typ en grotta eller liknande?
Ja, jag skulle säga att jag känner det. Till viss del. Jag har inte vågat just för att jag inte vet om jag är redo för det. Men när jag har smittat och kollat och bara, åh, här är ett tempel med mekanismer jag kan manipulera och sådana saker. Så det finns där. Sen, och jag kommer ju få rewards och sådana här små stenar man använder för att levela upp sina abilities och så. Så förhoppningsvis känns det väl mer givande än Zelda. För ett problem med Zelda-spelen är ju att det inte är jättemycket rewards i slutändan. Det är typ ett vapen som går sönder efter 15 hugg. Och sen ett, eller en shrine. Det är typ de två sakerna man får.
Fast det var ju det jag tyckte kände var så himla spännande i Zelda. För ett shrine sen, alltså just för att bara komma till ett nytt pussel, var ju liksom, jag älskar ju pussel.
Jo, jo.
Så att
Men,
och sen var det liksom,
det
eftersom
finns
vapnen också går sen
överallt i det spelet.
Absolut, absolut. Men sen också eftersom vapnen går sönder hela tiden så är det ändå värt att hitta vapen. Medan till exempel man tar ett spel som typ Borderlands, exempelvis. Liksom du hittar en kista och så hittar du liksom, ja, men här är en kista med massa vapen som jag absolut inte behöver.
Jo, oh, fast jag känner fortfarande att Zelda-spelen har behövt, de spelen hade behövt egentligen ändra om sin vapenbalans lite. Till exempel, jag hade velat i Zelda att jag hade kunnat reparera så att jag kan bevara mina bästa vapen istället för att liksom, ja, jag hårdar de här för att de går sönder liksom så fort jag börjar slå på någonting tills jag kanske möter en fiende som är värd att de använder. Mm. Så det här eftersom jag inte fått så mycket gear, jag har fått överraskande lite gear i spelet än så länge. Så är det svårt att säga hur viktigt något av det är på rak arm.
Mm, jag fattar. Alltså jag blir ju sugen. Men jag tror att det här är ett så här perfekt spel att när det kommer ut på typ sin första rea och har fått ett par patchar så kommer det kännas betydligt bättre.
Jag tror de sagt att de ska kika på kontrollerna just för att det har varit kritik med hur convoluted det är att göra saker.
Att de ska det har även fått kritik på PC liksom att, för de har typ rekommenderat folk att köra med en kontroll snarare än mus och tangentbord.
Ja, men det är inte helt ovanligt för den typen av combat.
Nej, men så låter det ändå på dig som att säga typ att oj, de har gjort, alltså kontrollen är så pass komplicerad på kontroll för att det finns inte tillräckligt mycket knappar.
Ja, alltså det är, alltså ibland det, ett pussel typ, man bara, det är inte ens ett pussel, jag ska bara typ lyfta, jag ska typ bara vrida en grej på väggen och det tar mig en evighet att klura ut, okej, okay, jag håller det med min magnethandish. Och så går jag runt och bara drar på spaken och min karaktär bara går vänster och höger. Så bara, just det, jag ska hålla där. Och sen så... Nu har de snurrat. Men det är, liksom, det är inte så intuitivt. Zelda-spelarna är i alla fall intuitiva.
Mm.
Ja, verkligen.
Och sen det, igår kväll när jag fick mitt läger. Och då liksom introducerades en ny karaktär. En kvinna där. Och så bara dök det upp typ, om du håller upp ett D-pad upp och väljer så kan du byta över och spela som henne. Jag bara, vadå byta över? Och så bara gjorde jag det. Och så kameran zoomade ut GTA 5-style. Och sen zoomar in på henne. Och så kan man spela som en annan karaktär och hon har ett eget jävla skill tree. Och jag bara, what the fuck? Och så kollar jag, det finns plats för fler namn här. Jag kan spela som hur många som helst eller? Jag vet inte. Jag är så förvirrad. Däremot, hon kan inte göra Cliffs uppdrag. Så om det är story-uppdrag kopplade till Cliff så kan jag inte spela som henne.
Tror du att du kommer få uppdrag som är kopplade enbart till henne då?
Jag har ingen aning. Faktiskt, jag har ingen aning om det bara är för att de vill att man ska ha lite variation eller om hon kommer ha sin egna story eller något sånt. Jag har ingen aning. Mm. Alltså det roliga är att jag bytte över till henne så gjorde jag lite sån här Red Dead Redemption-läger-grejer. Och så bara, okej, nästa questmark här. Och spelet sa direkt bara, det är bara Cliff som ska spela det här. Och så bytte jag.
Jag är fortfarande otroligt nyfiken alltså.
Mm.
Och sen, det är ju någonting som... Alltså man blir ju lite sugen när man liksom ser en stor öppen karta och springer runt i. För det var ju, alltså det jag gillar liksom med... Då när det inte var så himla mycket open world spel hela tiden. Nu är det ju inte det längre, men ett tag så var det liksom varenda spel var open world. Och då blev man liksom trött på det. Alltså jag behöver liksom inte ha... Jag behöver inte ha att varje spel liksom har en stor enorm jävla karta för mig att göra saker. Men nu kommer ju inte de spelen så ofta. Så det kanske är något om året igen. Och då kan man ju tycka att det är lite mer okej. Okay. Men det är så att om det ska ta typ 200 timmar bara att klara ut spelet. Det är det som tar lite emot just nu. Men jag undrar om inte jag ska försöka satsa på att det här blir mitt sommarspel i år.
Det skulle nog funka som det.
Att då har man liksom tid så här, kunna plöja typ 10 timmar på en dag. Liksom bara så här att nu ska jag bara sitta här och bara ge hjärnet liksom.
Spelet har också världens märkligaste laddningstid när man startar spelet. Som jag startade och laddade en sparfil. Hela laddningstiden tar typ en minut, vilket i dagens konsoltermer är ganska lång tid. Men liksom, det laddar, liksom, det är någon obskyr tunnel av magi som kameran flyger igenom. Den laddar honom, och så liksom han är i någon form av vakuum. Och så ställer han sig upp och så går han genom en magisk... Den laddar honom för att han ska gå igenom en magisk tunnel med episk musik för att det sen ska ladda världen. Och jag bara... What the fuck?
Jo, det låter lite typ som så här Assassin's Creed-laddningsskärmen också.
Alltså, ja, men Assassin's Creed-laddningsskärmen, det är bara typ... karaktären som står i ett ingenting i typ 10 sekunder. Här är liksom en hel minut av episk musik. Jag bara, what the fuck? Varför tar du de här stegen? Vad är det du laddar för sen i spelet? Det säger det knappt några laddningstider. Värt att nämna, den här övervärlden. Den är tekniskt ett annat lager. Så man är ovanför i de här templen och hoppar ner till vanliga världen. Då är det typ en kort laddningsfas. Man typ faller igenom någonting och så är man där. Så de är inte i samma kontinuitet som i källarspelen.
Okej, ja. Ja, men jag är fortfarande intrigued alltså.
Jag vet inte varför jag är med.
Samma här. Liksom, jag har läst så mycket av det här spelet. Jag hade absolut hatat det här. Och ändå säger jag bara, men...
Sluta genast.
Men... Jag vet ju aldrig.
Du har så mycket annat att spela, Jimmy.
Ja, gud, jag har jättemycket.
Som du faktiskt vill spela.
Men jag vill ju också spela detta.
Fast inte riktigt.
Nej, men jag vill spela det. Det är bara att jag tror inte att jag kommer tycka om det. Det är liksom det problemet, vilket gjorde att jag inte köpte det.
Där har du svaret.
För att jag tänker så här,
du sa svaret till dig själv.
Jo, men man vet ju aldrig. Det kan ju överraska. Och så tänker jag så här, i juni så kanske kommer på sin första rea. Kanske bara kostar typ 400-500 spänn. Då kan man slå till.
Mm. Ja.
Nej.
Jo. Ja, men jag är med dig, Jimmy. Vi ska före sen när det är lite patchat och sådär. Ser vi vad det handlar om.
Ja, perfekt. Yes, då kommer vi så här. Och då kommer det bli som när jag spelade fan, vad heter det jävla motorcykelspelet som kom till PlayStation 4?
Ride.
Nej, inte Ride. Alltså du spelar som en motorcykelknutte.
Days Gone,
tack.
Aha.
För det fick ju ganska så här, alltså det fick inte dåliga betyg när det släpptes, men det var liksom betydligt lägre än många andra så här PlayStation First Party spel. Och jag spelade typ några år efter och jag bara, jag förstår inte varför folk var så negativa mot det här, för det är ju rätt så bra. Och det var för att det var jättemycket patcher på det.
Det är bra nu. Jag spelade det, alltså jag recenserade det, kommer jag ihåg. Och tyckte inte alls om det. Men nu när jag har gått tillbaka till det som du också gjort, så det är ett bra spel.
Någon
som
gång
även typ Star Wars Outlaws, ett jättebra spel nu. Men det liksom hamnade helt fel när det släpptes och sådana saker. Så att det är lika bra att vänta. Och så spelar man klart sina spel som man ändå har köpt in nu i början av året. Alltså. Det blir nog bra. Det blir bra i sommar, Jimmy. Jag tror på det här. Jag tror på oss.
Det är bra. Det är väldigt få spel man borde spela på launch, egentligen. I alla fall när det kommer till AAA-spel. Det är liksom, du borde absolut inte spela dem på launch.
Bara så här säkra, supersäkra kort, typ Requiem.
Ja, men exakt. Capcom brukar vara rätt så bra på att ha liksom, deras spel är färdiga liksom, när de släpps. Och Nintendo-spel brukar också vara färdiga när de släpps. Ja. Men alla andra, det är typ så här, bara, oj, det här funkar inte riktigt. Och...
Jag ser fram emot att spela Cyberpunk igen i år. För de ska släppa ännu en uppdatering av det.
Men varför, Adam?
För de ska släppa PS5 Pro-patch till det nu. Med PSVR 2. PSVR 2 är bra nu.
Jag har ju ändå... Alltså nu när jag sett recensioner av Crimson. Det ser ju alltså det ser helt bonkers ut på PC. Det här är liksom typ next leap på något sätt. Och sen har man sett versioner på konsol. Och så känner man att det är så här... Det här, nu börjar vara lite smudgy, nu börjar det kännas 6 år gammalt liksom, konsolgeneration. Men sen ser man PS5 Pro-versionen och bara så här, de kommer nästan upp i PC-standard på något sätt. Så att, vi får se om det kommer ett par, tre titlar till kanske, så börjar jag också överväga faktiskt att uppgradera mig. Men det blir nog snarare kanske nästa år. Men det börjar vara dags, nu börjar det ändå kännas att det är lite dags.
Säkert.
Ja, vi får väl se.
Det var helt... Elgiganten säljer PS5 Pro nu för typ 8000, tror jag.
Det måste jag kontrollera.
Fan, jag fick något mejl i alla fall om att det var billigare nu.
Jag betalade...
Precis, och det sjukaste här, Adam, att jag bara... Oh,
Adam betalade 80 000 kronor.
Jag betalade 10 500 för den.
Jag tycker fortfarande 8000
spänn. Och jag köpte skivläsaren till.
Ja, alltså det är typ min enda anledning till att uppgradera från min PS5, det är för att jag har ju en digital. Jag har ingen skivläsare på min. Och inte för att jag använder skivläsare så mycket, men jag är lite så här att det är lite framtidssäkert att det är en Blu-ray-spelare också. Jag kan kolla, vi har en massa liksom Blu-ray-filmer och sånt, men man vill ju ha en skiva egentligen. Men, ja. Eller skivläsare.
Så är det ju.
Men, Oliver. Men som sagt, om nu PSX kommer nästa vecka så...
Nästa vecka.
Jag är helt...
PlayStation alltså, bara shadow droppa PlayStation 6 och bara...
Eller hur? De bara, yeah.
Ta den Xbox.
Nej, men som, om det är en... Om det är en... Om en alltså det här, Xbox är ingen konkurrent längre. Det är liksom... Alltså det är bara amerikanerna som tror liksom att allt Xbox gör påverkar PlayStation. Just nu så är Xbox är ingen konkurrent. Det finns liksom ingen konkurrens mellan dem.
Det är fel när de tänker så.
Mm.
Ja, speciellt nu för tiden. Men när jag känner verkligen det att när folk säger, men tror ni Sony gör så här för att Microsoft gör ditten, då man bara, nej.
Alltså rent historiskt har väl amerikanerna gjort en och annan tankevurpa, skulle man kunna säga.
Men det är liksom, om Nintendo påverkar mer vad PlayStation gör än vad Microsoft gör med Xbox just nu.
Steam påverkar mer, tror jag, just nu.
Yes. Och om det är någon ny maskin jag vill köpa i år så är det ju en Steam-maskin, om den kommer. Men det är jag väldigt pepp på. Alltså jag har trivts väldigt bra med att använda min Steam Deck som en konsol kopplad till TV:n.
Ja,
I den senaste beta-uppdateringen till Steam Deck lade de till stöd för Steam Hardware som är preliminärt. Så jag hoppas att kontrollen släpps snart i alla fall.
Alltså jag är inte så... Den kontrollen är jag inte jättevän med hur den ser ut.
Nej, men vem bryr sig om hur den ser ut? Hur saken att den är bra?
Ja, men det är det. Den ser inte ut att vara bra.
Men jag
kan inte vara säker på att den inte är bra på grund av att jag inte har känt på den. Men problemet, och det tycker jag är lite problem med Steam-decken också, det är det att de här touchpaddarna är svårt att få till en bra kontroll med alla de komponenter som är på den. Det är okej på Steam-deck, men när jag spelar med en kontroll istället för att köra med faktiskt Steam-decken så är det mycket trevligare att spela. Och vissa spel är ju svårare än andra på grund av det. Liksom hade vi spelat Marathon och jag hade spelat på en Steam-deck till exempel och inte med en annan kontroll, då hade jag nog tyckt att det var mycket svårare än vad det egentligen behöver vara.
Tacka vet jag, ett styrkors och två knappar.
Ja, det är ju bakåtsträvande.
Skojar bara.
Amanda kommer säga, min favoritkontroll är NES-kontrollen, en tegelsten.
Alltså jag tycker vi inte ska kasta skit på NES-kontrollen, den är ju jätteskön.
Nej, NES-kontrollen är vidrig. Så länge inte dina händer är liksom fyrkantiga så vet jag inte vem den kontrollen är gjort för.
Jag är uppvuxen med den kontrollen.
Jo, jag med. Men alltså, den är liksom inte bra.
NES-kontrollen får GameCube-kontrollerna verka vettig. Och GameCube-kontrollen är det värsta som finns.
Nej, GameCube-kontrollen är fantastisk. Den
det
sitter som en smäck i händerna.
Det är så bra.
Nej, 64 är ju 7 resor värre.
Ja, det är den. Alltså, det är liksom, alltså Nintendo 64...
Dessutom yxful.
Ja, men Nintendo 64-kontrollen är gjord för någon med 3 händer. Det är det som är problemet.
Det är en väldigt liten målgrupp.
Men också så här... Intressant är med Nintendo 64-kontrollen när de gjorde den liksom, att de kände så här att antingen körde med styrkorset eller så körde med den analoga spaken. Det fanns liksom ingen tanke där om att man kanske kan använda allt samtidigt.
Alltså jag ska inte vara sån. Jag är faktiskt på din sida här, Jimmy. Jag gillar GameCube-kontrollen.
Den är nice.
Det är många timmar med Super Smash Bros. Melee där.
Ja, det är det enda spelet den är gjord för. Allt annat,
nej. Alla Nintendo-spel är perfekt med GameCube-kontrollen. Det är när man ska spela några andra spel det blir problem. Nej, men så här. Jag tycker att Xbox-kontrollen är skitbra. Det är liksom... Det känns liksom en bra standard för en handkontroll.
Jag tycker om Xboxen, men jag älskar DualSense-en. DualSense-en är min favoritkontroll just nu.
DualSense-en är så bra som man inte ens överväger att köpa den här Pro DualSense-kontrollen liksom. Dels för att det är för dyr, men också för att det inte behövs, för den standard är liksom är så bra.
Det är klart att du har Krösus.
Ja. Alltså det är vissa spel jag vill ha en Pro-kontroll för, men det är typ spel som Doom, där jag vill kunna frialås hoppknappen och dashknappen till exempel till paddla på undersidan. Så jag slipper släppa siktet och så. Så vissa spel känner jag att man... Titanfall hade jag inte kunnat spela utan Xbox Elite-kontrollen.
Det underlättar så fan. Jag blev rätt så bra alltså på Titanfall 1 och innan Elite-kontrollen kom var ju det att man blir rätt så bra på att hoppa och liksom så här att nu behöver jag släppa siktet och hoppa istället för att man vänjer sig. Men tycker inte att det är någon förutom Microsoft som har lyckats få fixa riktigt bra paddlar på undersidan.
Jag tycker om de två som är på, på Edge-kontrollen. Den är bra. De är bra.
Men Douglas, du hade ju spelat Resident Evil.
Ja.
Vi har inte riktigt ändå fått höra vad du tycker om det.
Nej, precis. Jag har haft ett väldigt hektiskt liv den senaste månaden. Det har varit mycket på jobb som man så vanligt skyller på, såklart. Och sen har det varit mycket i privatlivet och sånt där med avlastning hit och dit. Och Amanda börjar jobba igen, även hon. Och ja, då blir det svårt att rodda ihop livet och sådär. Men jag köpte Requiem ändå på release. Och sen så har jag liksom inte haft den tiden att sätta mig ner. Men jag har precis kommit ut med Grace och träffat den här helikopterpiloten typ. Så jag har precis varit igenom The Basement i huset. Och lite så. Och ja, det är så bra. Det är så bra det här spelet. Ja, jag vet inte vad det är som gör det. Jag är ingen liksom Resident Evil så här fan i grund och botten. Men jag har spelat då sen remakesen på 2:an och 4:an. 7:an skippade jag för det såg för vidrigt ut. Men 8:an tycker jag var fantastiskt.
7:an är jättebra.
Ja, jag kommer eventuellt gå tillbaka och spela det nu i efterhand när man har liksom vant sig vid skräcken på sätt och vis. För nu tycker jag tycker Grace-bitar är de bästa i Requiem också. Jag tycker att Leon gör sitt jobb, men det blir lite för mycket liksom. De är inte lika intressanta på något sätt. Den här skräcknerven behövs någonstans. Och,
Det är monstren som är rädda för Leon istället.
Ja, men verkligen så. Jag gillar, som många varit inne på också, med kontrasten över att så här, skönt att kunna släppa ner axlarna lite och bara typ plocka upp liksom skott och skjuta folk. Men Grace bitar är ju de starkare delarna i det här och sådär. Och lite som vi var inne på också jämfört med Crimson Desert. Vad skönt att spela ett spel som fungerar så här klockrent. Och jag tycker liksom kvalitetsbevis för mig är när en meny är liksom snappy och känns bra och liksom på alla sätt och vis fungerar som det ska, som det är tänkt. Ingen lagg liksom. Det är liksom nästan den stora behållningen i alla de här spelen, för att du har så mycket i väskan och håller på och liksom plockar upp saker och sorterar, autosortering. Alltså tack gud för det. Det är så härligt. Jag har haft en jättetrevlig stund hittills.
Användargränssnitt.
Ja, alltså det är så bra. Det är så bra. Finns väl en anledning till att man pluggade sånt också på universitetet. Så nej, toppen har det varit hittills. Jag har verkligen rensat liksom huset, eller det asylum, eller vad det nu är, liksom sjukhuset liksom här i början sådär. Och tagit min tid verkligen.
Men du känner inte att du ångrar dig? Du borde vänta till DLSS 5 på PC släpps istället.
Nej, absolut inte. Jag är inte här för the good graphics. Jag är här för the good graphics och en good time, och det har man verkligen haft med Requiem so far, så att det känns. Ja, när året är klart, vi får se om det kommer något, men det här kommer absolut att tampas om Goti för mig, alltså det känner jag redan nu. Så får vi se hur storyn utvecklar sig. Det blir ju alltid kaos, och det vet man ju om. Och jag vet att det här huset som jag ska hämta någon helikopternyckel i är mycket större och mycket hemskare än vad det ser ut från första början, så att det ska bli kul att ta sig vidare.
Jag frågade faktiskt Oliver vilket spel han tyckte var bäst i år. Marathon eller Resident Evil Requiem. Och det tog honom 25 minuter innan han kom på ett svar. Och han bara, jag har faktiskt tänkt på det. Jag tror faktiskt det är Marathon.
Ja, men Oliver har ju helt kärnes i Marathon.
Ja, vi har skapat ett monster.
Verkligen. Jag gillar också Marathon väldigt mycket. Jag är helt förvånad. Ja. Men som sagt, jag är ju inne med inställningen om att det är ett PvP-spel. Det hjälpte väldigt mycket. Ja, det är liksom så här, okej, vi har ju uppdragen, det är vår ursäkt att hoppa in här, men alltså så fort vi ser andra spelare, då är man så här, att det där är på min hitlist nu. Sen går det inte alltid så bra, men det, och jag vet inte om Adam alltid är så nöjd med mig och Oliver som kamrater, för att vi är typ lite så här, åh, här är en knapp man kan trycka på så bara larmet går, och kommer massa robotar. Eller typ, ska vi töda de här människorna? Och Adam bara, nej, gå runt! Var försiktiga, och sen vi bara, nu dog vi, och Adam bara, jag vet.
Eller Oliver spränger sig själv.
Ja, Oliver sprängde sig själv med en tunna, det var det bästa. Det finns ju sån här, alltså, det här är en vanlig grej i spel. Alltså, färgade tunnor som sprängs när man skjuter på dem. Du behöver inte ens testa många gånger, man vet att det där ser ut som någonting som sprängs. Jag låter den vara. Vi har nu spelat Marathon i typ 40 timmar. De här tunnorna har funnits med i spelet hela tiden. Oliver upptäcker de här tunnorna på timme 35. Och bara så här, vad är detta? Oj, går runt, tittar, kikar. Istället för att ställa sig på säkert avstånd och avfyra ett skott mot den här tunnan ifall att någonting händer, går han fram och knivar den och spränger sig själv och dör.
Alltså det är ju så typiskt, Jenny, känner jag, på något sätt.
Alltså, fast, den är ju rosa.
Ja. Nej men snälla. Alltså jag har också sprängt mig själv några gånger när vi spelar Call of Duty, men då är det typ att jag har kastat en granat som har studsat precis ovanför dörren och sen så har den liksom åkt tillbaka i nyllet på mig.
Mm. Ja men då är det så här, du vet om när du kastar den här granaten att den kan sprängas. En treåring hade kunnat titta på den där tunnan och säga att ja, det där ser inte bra ut. Oliver, huh?
Jag tycker det är kul också. Du vet, Oliver spelar en del Thief för enterhaken så. Thief kan också se hur värdet på saker i skåp, så till exempel om det är lila eller blå gear och sånt. Oliver är delvis för blind, så han ser inte skillnad på blå och lila. Så det är liksom bara, de här två tror jag är blå eller lila. Så det är liksom bara myntkast när man använder sin nyckel. Eller bara, ja, vad är det vi får nu?
Det var ju väldigt roligt.
Jag är strax tillbaka. Jag tror att jag blöder lite, lite näsblod.
Oj. Oh. Men Marathon fortsätter vara kul. De öppnar ju endgame-banan nu för oss i helgen.
Mm.
Som vi testade lite.
Två rundor. Vi överlevde faktiskt första. Jag var jättestolt över oss.
Vilket är helt otroligt. Alltså,
varför jag var ju endgame och vanligt game då?
Alltså, Adam, take it away.
Okay.
Du kan det här bättre än jag.
Endgamet är delvis story, men också den bästa looten i spelet. Liksom gold level skit. Och då kom man ombord på The Titular Marathon skeppet. Och då ska man raida The Cryo Archive, där det finns någon mystisk hemlighet. Och då ska man in och försöka... Man behöver få upp sin security clearance, vilket man får genom att plocka upp kort och göra små saker ombord. Man behöver överleva andra spelare. Man behöver få clearance. Delvis med nycklar man kan plocka från andra spelare som antagligen har dem. Eller i events i resten av spelet. För låsa upp de här kryokammare för loot och gear. Och när man låst upp alla sex så öppnar man Vault 7. Och där finns det en boss. En del av grejerna är lore-relaterade man får. Vilket det tilltalar mig. Men också liksom spelets bästa och mest sällsynta loot. Helt enkelt. Best gear.
Och för att komma in till kryobanan över ett lag så måste du gå in med liksom ett värde av 5000...
5000 credits,
5000 credits. Så att din gear måste redan vara värd ganska mycket för att komma in. Vilket också gör att när du vet att du dödar andra spelare här så vet du att de har bra grejer på sig. Det är inte någon som går in med liksom ett sopigt free kit som har typ ett vapen och lite ammo. Utan det är verkligen så att de har bra grejer.
Mm.
Och sen så i en vanlig bana i Marathon så är det så att efter en tid så kommer ju fram de här exfil-sajterna så att du kan liksom extrakta från de här. På cryobanan kommer de inte fram. Du måste liksom hitta dem själva. Så du måste hitta du måste få tillräckligt hög security clearance för att kunna använda en terminal som pekar ut en exfil-site åt dig så du ska då ha tid till att springa.
Ja, då har man 3,5 minuter på sig att navigera den här labyrintbanan för att extrakta. Alltså det är ett under. Alltså var det typ 10-5 sekunders marginal för oss?
Som vi åkte ut första, precis.
Det var liksom precis.
Då inte ens. Och vi fattade liksom inte ens att vi hade gjort någonting för att få fram exfil-grejen heller. Liksom, vi trodde bara att oj, men nu kom den fram lite senare typ.
Mm.
Och andra rundan vi hoppade in i så var det liksom så här, när vi typ var 4 minuter kvar. Vi bara, vi har inte sett någon exfil. Vad ska vi göra? och det är liksom... Och jag trodde ju att det var de andra spelarna som skulle liksom vara det alltså absolut farligast på den här banan. Och hittills har det ju inte varit så. Jag känner liksom att varje gång vi har mött andra spelare så har det ändå varit relativt enkelt för oss att ta ut dem. Mm. Det är just att hinna göra det man ska hinna. Och vi har inte ens varit nära ens på att liksom komma öppna något valv eller någonting sånt för att liksom faktiskt klara banan överhuvudtaget.
Mm.
Så att det finns lite att jobba med. Jag är väl inte riktigt lika förtjust i liksom Bungies, den här typ kryptiska grejen att hantera saker som de har gjort sedan Destiny 1 liksom med raiden, typ att du kommer in till raiden och sen har du ingen aning om vad fan du ska göra för någonting och sen så typ testar man olika saker som egentligen inte har någon logik utan det är bara så att de har bara bestämt att det ska vara så. Och jag känner att det är väl lite så här också. jag har ingenting emot att man måste liksom tänka själv och liksom komma fram till en lösning, men det måste ju också kännas liksom, jag hade gärna haft någon extra pekpinne bara så här, tänk på det här typ. Men jag vet inte, det är bara, vi har varit inne på det banan två gånger, så att det är liksom, efter ett par runder så kanske man känner sig liksom mer hemma i det helt enkelt.
De har ju släppt ranked nu också.
Vad, alltså hur funkar det ens?
Man måste ha gear på 3000 credits. Man i princip köper sig in. Vår första token är gratis i butiken. Sen har jag inte kollat närmare på hur exakt vad man får. Eller, för jag chansar på att man får typ belöningar när man går upp i rankarna. Ungefär som man levlar vanligt eller så. Men jag vet inte riktigt, okej, vad baserar sig på? Baserar sig på kills? Baserar sig på att man ska hämta ut saker? Liksom, är det några utmaningar? Så, det vet jag inte riktigt. Men de har släppt ranked i alla fall. Så det får vi försöka prova när det går.
Mm. Jag är överlag inte så förtjust i ranked-lägen överhuvudtaget.
Men om det är liksom typ, det är på perimeter, vi tycker om perimeter. Liksom det är fast lite higher stakes.
Ja, absolut. Det kan säkert vara jättekul. Jag bara liksom såhär, om man tänker ranked i en vanligt liksom multiplayer spel, så är ofta såhär, men vinn matchen så är det liksom, då går det upp i rank. Medans här är det såhär, vad är det vi ska egentligen göra för att gå upp i rank? Men jag antar det är typ X-filla med högre loot.
Ja, det är svårt att säga. Jag får dubbelkolla. De släppte, jag tror det var meme först, men de släppte typ någon form av matematisk formel med hur ranksystemet fungerar i Bungie då. Och jag bara, haha, funny. Och sen bara, åh, de är seriösa. Men jag kollar inte närmare.
Ja, sjukt. Ja, men det ska bli kul att testa mer av det. Och sen den här endgame-banan är ju bara öppen på helgen också. Ah. Så att du har liksom veckan på dig att liksom hitta loot och sånt så du ska komma in dit igen.
Mm.
Och sen antar jag att liksom senare säsongen så kommer de att öppna upp fler nivåer av marathon. Så nu är vi liksom på en... vi är liksom på en våning. Men jag antar att de kommer ju finnas mer sen. Jag har spelat ett annat nytt spel den här veckan. Jag har spelat Screamer, som är ett, hör och häpna, arkadracing-spel. Sådana får vi inte så ofta nu för tiden. Och faktum är att det också är liksom en, det här är en gammal serie också, från 90-talet, som också var en sån här arkadracing-spel. Det hade jag ingen aning om, utan det var när jag skulle skriva recension på den, så bara gjorde lite research. Så bara, ha, det är en racing-serie från 95.
Det är en recension som kommer komma upp på loading under inspelningstiden, mycket precis. Möjligt.
Exakt.
Omvänd mening, men det struntar jag i.
Och det här spelet, det är ju liksom typ, det som egentligen gör så att det sticker ut lite, att de har liksom försökt väva in ett liksom större narrativ i det helt och hållet. Så att du liksom, det är någon form av turnering som sker, och så är det typ fem olika lag som ska delta i den här turneringen. Du får följa varje lag i den och de olika karaktärerna och så. Så att man liksom får veta så här, ja, men vad är deras anledning till att vara med i turneringen? Vad är det för mystisk person som håller i turneringen först och främst? Och sen så är det liksom intriger mellan de här personerna under liksom kampanjens gång också, kan man väl säga. Och det var ju någonting som liksom lät väldigt spännande på förhand. Liksom bara, ja, men jag välkomnar ändå att man försöker berätta någon form av större story liksom i ett spel som vanligtvis inte brukar ha det. Sen är det liksom, och så de har någon så här japansk animeringsstudio också som har gjort vissa mellansekvenser och sånt. Men majoriteten av storyn så är det typ du har två bilder som står och pratar med varandra. Precis, som det kan se ut. Och det är okej, det behöver inte vara problematiskt, men det är bara att det är så jävla mycket. Så att man orkar ju liksom inte. Det är så här att mellan varje race så har du kanske typ så här 5 minuter snack, minst. Och då är det så här bara att okej, men där hade ni kunnat liksom, du vet, tajta till det lite liksom. Jag behöver inte, alltså, man kan köra ett race, för att alla race är inte likadana heller, så du har ju liksom vanliga race där du kör varv, och sen så kan du ha typ så här, ja, men nu ska du liksom köra, du ska träffa x antal checkpoint under en viss tid, det kan vara ett head-to-head race, det kan vara en time trial, så att det liksom, racen kan också variera väldigt mycket tid, men det är så att du har suttit kanske i så här typ 5-6 minuter och liksom haft en story-sekvens, och sen racer du på en minut, och sen har du liksom lika mycket story igen, så det gör att det blir väldigt så här hackigt. Speciellt när man säger, nu vill jag bara köra. Liksom, ni kan ha era stora storiesegment och sen låt mig spela ett tag. Och sen så kan ni ha nästa stora storiesegment. Men
är
så
funkar inte det här. Val som man kan göra
nej,
i dialogen?
Det är bara snack liksom. Sen är det så kul, alltså, det är massa olika karaktärer från olika nationaliteter. Och alla pratar sina originalspråk. Så det är väl en liksom rolig sidnot liksom. Men jag känner liksom att storyn hamnar lite i vägen. Och sen så är det också, de har ju också tagit väldigt så här anime-inspireringen bokstavligen. För det är också massa fillers i kampanjen. Det är såhär att men nu handlar det om något helt annat. Liksom. Det för inte storyn framåt överhuvudtaget. Utan nu ska vi kan komma den här karaktären lite närmare. Och då är det så här att jag har svårt att hålla intresset uppe under de segmenten. Speciellt när man bara vill racea.
Alltså när jag kollade trailern, då tänkte jag, det ser ut som typ ett racingspel och Dispatch nästan.
Ja, det hade ju kunnat varit kul om det var så. Ja, så är det inte.
Och sen när du förklarade mer, det är bara trailern som får det se ut så.
Och sen när de har sina liksom mellansekvenser som gjorde den här animeringsstudion, det är ju jättekul att titta på. Så typ introt var ju typ så här, alltså det kändes som en så här opening för en animeserie liksom med musik och man fick se alla karaktärer. Nice. Man bara, men det kan nog bli rätt så nice, men det håller inte riktigt måttet. Men sen liksom som alltså att spela det är ju ändå rätt så kul. Alltså det är ju inte... Alltså jag tycker sen Forza Horizon fick ett sånt stort liksom genomslag. Så tycker jag liksom att arkadracing-genren har ju i princip dött ut. Eller så är det folk som försöker typ mer apa efter Forza. Så att du... Ja, då ska du ha en jättestor karta och så ska det finnas massa saker att göra som inte har något med racing att göra. Medan det här är ju verkligen så att du racear. Det finns... Det är liksom, du har ingen stadsdel du kör runt i. Utan det är så att nu är det race. Vilket jag kan tycka är ganska skönt. Och då är det ju så att du har ju de blandar ju lite så här Need for Speed med Burnout Paradise, så att du ska ju du under liksom tiden du spelar då, så samlar du på dig boost så att du liksom kan som en nitrous boost liksom. Och det får du genom att liksom du måste växla i spelet också, vilket inte heller är ganska vanligt i vanliga arcade racer, så du kan ofta välja om du vill köra manuellt eller om du vill köra automatiskt. Men här är det så att när du ska liksom växla uppåt, du behöver liksom inte tänka på att du måste växla ner om du kraschar eller något sånt. Det sköter spelet automatiskt och spelet kan också sköta automatiskt att växla uppåt om du liksom inte bryr dig om det. Men när det liksom är dags för att växla så kommer den mätaren lysa orange och sen när du trycker på växelspaken och växlar uppåt, då får du liksom en liten, då får du till dig boost. Det är så du bygger upp din boost, du växlar liksom. Och så kan du typ köra bakom andra spelare och håller du hög hastighet så får du bygger också på din boost i längden. Och sen varje gång du då boostar, då bygger du på en annan mätare och det är liksom din attackmätare kan man väl säga. Så att använder du två boost då kan du attackera en gång. Och det är så du slår ut dina motspelare till exempel. Och slår du ut en motspelare så får du ännu mer boost. Så att det blir liksom så att det är nästan så här lite resurshantering att du behöver var ganska offensiv och bygga på boost för att kunna köra snabbare hela tiden. Så det är ganska kul. Och det gör också att du har liksom väldigt mycket att göra under racen den här tiden. Det är inte bara att hålla in gasen och så får du vara nöjd. Utan det är ändå ganska mycket så här planering i sin körning. Och sen så... När det är till en kart racing så är det ganska viktigt hur man driftar och sånt och tar kurvor. Och det här spelet har en så konstig grej så att du sladdar med högra styrspaken. Så att det är liksom... Och det känns lite weird och det är svårt att komma in i. Och trots att jag har ju spelat typ en så här 10-12 timmar liksom. Och jag tycker fortfarande det kan vara lite knepigt. Speciellt på banor som har mycket kurvor. För att beroende på hur hårt du använder den högra styrspaken så sladdar du också mer eller mindre. Och den balansen är svår. För att om man tänker i ett vanligt spel när du antingen använder gasbroms eller handbromsen. Då man får en ganska bra känsla för hur bilen fungerar liksom. Hur greppar den i kurvorna. Och sen så liksom får man balansera det genom gas och broms. Men här gör du ju inte det. Utan det här gäller ju verkligen liksom att det är den högra styrspaken som gäller och så får du se om du måste bromsa och samtidigt ska du hålla koll på växel. Det gör att det liksom det är lite knepigt att komma in i och det gör att man inte får samma liksom känsla för bilen som jag vanligtvis skulle vilja ha. Och jag känner inte att jag har samma kontroll som jag heller skulle vilja ha. Och visst, det kan ju vara skill issue liksom att jag inte är tillräckligt duktig. Jag slår vad om att alltså när de väl öppnar upp online i spelet och du kommer kunna spela det så kommer det kommer finnas hur många människor som helst som kommer spela så mycket bättre än dig. Som har liksom helt mästrat den här tekniken. Men jag har inte gjort det än. Men jag liksom tycker ändå det är så kul att man har försökt göra någonting annorlunda också. Att liksom det är så att vi testar hur det är att vi använder högra spaken till att drifta. Men det gör ju också att bilarna känns lite som tegelstenar när du inte gör det. Så att det är liksom, ska du bara styra med liksom spaken och sen kommer liksom en lite skarpare kurva, då är det liksom att det är som att styra en stor elefant liksom. Vilket är lite trist. Men jag tror att om vi räknar bort liksom Forza Horizon som liksom, för där tycker jag ändå de har gjort där att de har blandat väldigt bra mellan liksom så här simulatorbil och arkadracing. Liksom bilarna känns verkligen som bilar även om de inte är superrealistiska som skulle vara typ i motorsportserien. Men typ, jag kommer ihåg Need for Speed Hot Pursuit som de släppte 2010 tror jag var, det kom. Den typ remaken av första spelet. Där var ju verkligen driftingen hur nice som helst liksom, man låg i kurvorna och sånt. Och det är någonting sånt jag hellre hade velat haft. Men jag tycker ändå det är kul att man har försökt göra någonting annorlunda. Sen når det väl inte fram hela vägen. Alltid. Men jag har ändå haft kul med det, måste jag säga. Mm. Storyn till trots.
Ja, men kul. Jag har haft lite span på det här. Jag tror inte jag kommer kasta mig över det liksom. Även om jag är en stor racing-fantast själv. Och så. Men jag tyckte att det har sett liksom intressant ut. Det verkar finnas väldigt många olika spellägen och sånt där också. Ändå för att vara en arcade-racer finns det någon form av djup. Och det är ju ett hål man har velat fylla sen. Blur-tiden typ sådär. Burnout saknar man ju också liksom. Så kul att det finns någon som försöker göra någonting som kanske väcker en slumrande jättegenre liksom.
Ja, och det finns ju massa, alltså du har liksom vanliga race, du har time trials, du har liksom annan challenge-läge och sen så har du, och det är ju, alltså det här är ju fruktansvärt. Alltså svårighetsgraden i spelet är väldigt ojämn, kan man väl säga. Du kan köra ett race och liksom kommer du inte till täten ganska snabbt, sen är det nästan, alltså det är skitsvårt att komma ikapp. Och sen finns det team race. Som gör att man får liksom spela dem med sitt lag. Och sen så beroende på var du placerar dig så får man poäng. Och jag har liksom varit med i teamrace där jag har kommit etta i loppet. Men mina två teammates har varit så kassa. Så att jag vinner inte. Och då är det bara så här. Men vad ska jag göra åt det? Det finns ju ingenting jag kan göra åt det. Det är liksom bara slumpen som avgör. Vilket är skitirriterande. Och sen har jag haft teammates som också har kört sönder min bil. För att jag har legat etta och den andra har legat tvåa. Men då för att man har den här attackgrejen som man kan göra så har den attackerat mig för att ligga etta. Och man bara, men vi är på samma lag. Vilket har gjort att jag förlorar hela racet då. Och måste köra om. Och sen i kampanjen också så att varje race har också olika objektiv du måste klara för att klara racet. Så det räcker inte bara med att vinna utan det kan typ vara så här. Men du behöver typ boosta. Använd din boost 5 gånger och vinn. Eller använd din boost 5 gånger och kom bland topp 3. Eller typ, du måste slå ut 4 motståndare och vinna. Och då är det liksom så att ibland kan det vara väldigt så här irriterande att behöva klara de olika objekten sen än att bara resa.
Men är det bara en definitiv svårighetsgrad?
Nej, det finns också olika svårighetsgrader. Jag har både spelat på normal och det lättaste. Och jag tycker inte att det gör så stor skillnad, ärligt talat. Så jag vet inte ens om de funkar helt och hållet, ärligt talat.
Det är bara placebo-svårighetsgrader.
Ja, men det känns inte så. Jag var så här, jag bytte till det lättaste för att det var som var skitsvårt. Jag var så här. Alltså jag förlorar fortfarande. Jag känner inte att jag är liksom ens placerad bättre. Alltså antingen är det så att jag är så pass dålig att det är liksom, men svårighetsgraden heter story only typ. Och då ska jag tänka att då ska det vara så lätt. Jag ska typ kunna promenadsegra det här jävla racet. Men det kan jag inte göra. Så att antingen är det spelet som inte riktigt vet hur de ska balansera svårighetsgraden. Eller så är jag så pass kass att även det lättaste är liksom hard mode för mig emellanåt. Men igår körde jag ett race där motståndaren hade en så pass snabb bil och det enda mitt mål var att jag skulle slå ut den här personen en gång. Det var liksom det enda och då kunde jag köra liksom infinite amount of varv liksom på den här jäkla banan. Men jag kom inte ikapp. Jag var så här, alltså den bara utökar motståndaren. Så jag bara, fan ska jag göra det här? Så jag bara, ja, jag står och väntar i en kurva tills den här jäveln kommer nära och ska köra förbi mig och då använder jag min attack och slår ut den och så klarar jag uppdraget.
Infinite amount of varv.
Ja, alltså oändligt.
Jo, jag vet vad det betyder.
Du lät så frågande. Så att det var...
Ja, med formuleringen.
Ja, så det var... Så det är lite speciellt spelet. Men det är småkul. Men jag tror inte att du hade behövt liksom kasta dig på det, Douglas. Liksom, köp det någon gång när det är på rea. Typ så här 200 spänn. Då hade man liksom haft jätteroligt. Infinite amount of fun.
Infinite amount. Det blir bra i sommar. Varva så. Crimson Desert med Screamer.
Ja, men jag har ju typ varvat... eller jag har ju varvat typ maraton med Pocopia och Screamer den här veckan. Så att,
och Returnal.
Ja, och Returnal med dig, ja, precis. Och det går ju så där. Vi gjorde inga framsteg igår.
Frustrerande.
Det gjorde du faktiskt inte.
Nej, det är väldigt frustrerande. Vi körde, vi är på andra bossen på Returnal och så skulle vi, och vi har liksom en genväg så vi kommer upp till den bossen ganska snabbt. Och så var det så här, men vi är lite för klena. För att när man kör co-op så är ju bossarna starkare och tål mer. Så jag bara, men vi går igenom första biomen liksom och bara samlar på oss massa grejer. Och sen så tar vi oss till bossen så har vi i alla fall lite högre proficiency på vapnena. Och så är det en jäkla fiende som har spanat i ett rum som är ganska nära liksom portalen till andra biomen. Som är en jävla supertentakelmonster. Så att vi öppnar dörren och den bara dödar Amanda direkt. Och sen så typ kommer in och bara slicear mig. Och det var så här. Vi spenderade nyss typ 40 minuter på att liksom rensa hela den här kartan. Och vi blir dödade liksom direkt när vi öppnar den jävla dörren. Jag var så jävla less då. Då var jag bara så här, det här spelet kan fan dra åt helvete.
Ja, då var munnen ett rakt streck.
Ja, och sen var det så här, bara, vi skiter i att rensa biomen. Vi bara går på bossen på en gång så får vi bara på att vi klarar. Vilket vi inte gjorde. Men sak samma, vi dog ju ändå.
Det som är mest irriterande med andra bossen är att den är egentligen inte svårare än den första.
Nej, det är den faktiskt inte. Men det är liksom...
Den är bara dum.
Ibland har man bara otur, man liksom blir fast mellan väggen och liksom där skotten kommer. Och sen tycker jag att de här jävla bollarna som fienden skjuter över... Det känns som att de har lite större hitbox än vad de ser ut att vara. Så att man liksom blir träffad trots att man känner att bollen inte har träffat en. Vilket kan vara lite irriterande. Men vi får se om vi kommer lite längre idag.
Jag ska också, nu när jag har lite mer tid den här veckan, ska jag kötta så att jag hinner ha mer att säga även jag. Men jag var på första bossen och dog med 1 centimeter liv typ på bossen kvar, så att jag har god förhoppning om att ändå kunna ta mig en bit. Och det var typ min tredje run eller något, så att det känns bra.
Men det är bra. Och vi klarar ju nästan andra bossen på första försöket, men då hade vi också gått igenom hela liksom sandbiomen utan att liksom ta genvägen. Och då var vi ganska starka, men det var verkligen så här typ att alltså det var så minimalt med liv kvar på bossen och vi dog och var så här bara fy fan.
Ja, men det var också så irriterande att det var första gången vi kom dit.
Ja.
Mm. Klassiskt. Ja, att vi inte man tar klar. Det nästan och sen så kommer det ta 10 försök innan man lyckas.
Ja.
Ja, vi är ju där någonstans nu.
Ja, säkert. Sen hoppade jag in på min egen sparfil för att jag är lite längre fram.
Också för att jag höll på att somna mer än jag spelade.
Ja, och så körde jag mot tredje bossen och jag tog nästan den. Men jag hade inte tillräckligt bra vapen för att göra kontinuerlig skada. Så liksom, det blir ju så att det tar det för lång tid på bossen, då finns det mer rum för att göra misstag.
Ja, precis.
Sen förstår inte jag en sak med Returnal. Jag förstår inte hur man kan lägga in en shotgun i det här jävla spelet och ingen boss är bra med shotguns.
Nej, det är där jag förlorade på första bossen när jag försökte. För att liksom, jag hade liksom en jättebra shotgun. Och så låg det, man skulle ner i ett hål och så låg det en bössa på marken. Jag tänkte inte att det var en hint. Jag bara, jag har en jättebra shotgun. Jag behöver inte den där jävla puffran. Hoppa ner, bli dödad ordentligt för att jag knappt gör en rätt skada på henne. Och jag bara, okej.
Jag vill ha fler fräsiga, peppriga vapen.
Ja, men det kommer fler fräsiga, peppriga vapen. Vi har inte kommit så långt än. Första gången jag kom till tredje bossen innan min sparfil blev korrupt när spelet var nytt, då kom jag till shotgun tredje bossen, men den bossen är så pass långt bort hela tiden. Så att det är liksom, alltså det kändes verkligen som att kasta grus på. Det var liksom, det var ingen idé. Och sen fick jag något jävla superelvapen andra gången jag kom till den tredje bossen och bara drog ut, alltså livet bara så här, tog på en gång.
Men jag tror ju att, och det har jag hört också, att det taktiska och det smarta är ju att gå igenom biomerna från första till liksom sista och samla på sig saker och vara väldigt liksom noggrann och rensa och uppgradera konstant liksom. Det ska vara nyckeln då för att kunna klara svårare bossar och så. Och sen så som du säger, ta upp bra vapen längs vägens gång.
Ja, vi ska inte grotta ner oss för mycket i det här nu, för att vi har ju faktiskt ett specialavsnitt som kommer ut den här veckan. Vi kommer spela in det om några dagar. Och det är ju Skämshögens avsnitt om Returnal, där vi kommer att prata om det lite mer ingående och sådär. Men någonting jag kan säga, det är ju att ibland så känns det ju väldigt frustrerande när man har gått igenom liksom en eller två biomer och samlat på sig massa bråte. Och sen så dör man relativt fort på bossen. Och man har typ ingen vinning av det därefter. Mer än att, ja, nu har jag gjort det här en gång så nu kan jag göra det igen. Mer eller mindre. Mm. Det tycker jag är kanske det mest frustrerande med spelet. Det är att det känns som att man får väldigt lite progression för den tid när man lägger ner.
Så är det. Det är finländare som har gjort det. De är vana, de är härdade. Det är inte lätt, ja. Någonting.
Nej, det är faktiskt inte.
En månad till Saros nästan.
Mm.
Mm, det ska bli nice.
Mm.
Väldigt exalterad.
Mm. Och Pragmata släpps om bara några veckor. Det ser jag fram emot också.
Replaced släpps snart också.
Ja, just det. Ja. Det var, demot var okej.
Okay. Och Moomin Troll, Winter's Warmth.
Mm.
Och Vampire Crawlers.
Mm. Kommer en massa spel i april.
Mm. Kul.
Så vad har du hittat på senaste veckan, Amanda?
Alltså jag har ju dels spelat med dig. Som vi nämnde, jag blev klar med Yakuza Kiwami 3 äntligen. Efter att ha spenderat allt för många timmar på barnhemmet med att försöka klå ungarna i Dragon Reverse.
Jaha, jag tänkte bara, med att klå ungarna. Och jag bara...
Jag lämnade det där.
Kirje bara tog på cykeln vanliga... och bara spöar dem.
Wordplay naturligtvis. Jag har skrivit och publicerat recension av Esoteric Ebb som jag jättegärna får läsa. Jag tänkte framförallt prata om att jag har ju gjort ett spel som förhoppningsvis släpps nästa vecka. Vi har ju spelprojekt 2 på högskolan just nu och vi är 12 personer. Jag har säkert sagt 13 tidigare, men vi tappade faktiskt en på vägen. Som sagt, som under de senaste 10 veckorna har gjort ett spel. Och det började med en pappersprototyp som folk fick komma och testa. Och med många förändringar och nedskalningar som har gjort längs med vägens gång så är det ju snart klart och på fredag så är det spelutställning på högskolan. Och spelet heter Under the Moon. Och det är ett spel som handlar om Celine. Som vaknar upp i en fängelsehåla med nya mystiska varulvsförmågor. Hon är förvirrad och hennes minne är luddigt. Men en bekant berättar för henne att en uråldrig vampyr har sänt sina underhuggare till deras by. De lämnade den i ruiner och de kidnappade dess invånare. Därifrån så börjar hennes resa mot att dels pussla ihop vad som har hänt och att ta ut sin hämnd mot vampyren som har fängslat henne. Så där har vi vad vårt spel handlar om och man skulle kunna säga att spelets tydligaste inspirationskällor är Hollow Knights Colosseum of Fools spelmässigt och Castlevania estetiskt. Och om ungefär en vecka så kommer det med största sannolikhet gå att spela på itch.io. Men jag kommer att hålla er uppdaterade, tänker jag. Om den saken. För vi vet ju inte om vi kanske kommer att göra lite fler justeringar och sånt innan vi möjligtvis lägger upp det där så att man kan få testa och spela. Men det har hänt ganska mycket liksom de senaste veckorna. Vi har ju numera alla karaktärer färdigställda. Vi har ju likt Screamer också lite mer så här visual novel progression när det gäller berättelse och exposition. Som då ganska så stor kontrast till mer intensiva strider, svåra strider. Men vi har också lite val som man kan göra i dialogen och liknande. Det kommer ju inte vara så jättelångt. För det är ju bara ett spel som är gjort på 10 veckor. Men i relation till förra årets spel, Shortness of Breath, så har vi ju åstadkommit väldigt mycket mer med de kunskaper och lärdomar vi har samlat på oss under det senaste året. Det ska bli spännande att se hur det mottas.
Mm. Kul. Vart ska ni släppa det någonstans?
Itch.io.
Itch.io, precis. För visst kostar det vad att lägga ut på Steam?
Ja, det är inte så dyrt har jag för mig. Jag har för mig att det bara kostar typ en 1000 lapp att publicera det där.
Ja, fast det är, jag säger, som student måste det ändå vara lite dyrt. I och för sig, ni är ganska många så att ni delar på den kostnaden så hade det gått.
Men... ja, absolut. Det hade varit mindre än 100 per person. Men jag är ganska säker på att vi kör på Itch och där så kostar det ingenting att lägga upp. Och det är väldigt fiffigt på det sättet. Det är ju många spel som lägger upp där från början.
Mm.
Och man kan ju också faktiskt uppdatera spelet allt eftersom. Så det kan ju vara att det också blir längre liksom och mer utbroderat efter ett tag. Så. Men man vill ju ändå ha någon form av helhetsbild när man
så
släpper det.
Så kan lägga till DLSS 5 i höst?
Det tror jag inte kommer att hända.
Då kommer deras spel se ut som de här jävla fake-spelen på Facebook. Vet, det kommer upp.
Det kommer se så himla konstigt ut i och med att det är ett pixligt spel.
Ja, men det har inte hindrat någon annan. Ja, men för de som inte vet, om det är någon som har koll på det här DLSS 5-grejen, så är det typ det är ett sånt här filter från, som Nvidia håller utvecklat sina grafikkort.
Det är
inget grafikkort,
filter, va? För det agerar inte som ett filter. Bjö.
Ja, men det ser fan ut som ett filter. Ja. Som liksom tänker så här att det här spelet kan se snyggare ut genom att göra det fult.
Ja, alltså det som skiljer det från standard, liksom sån här AI-genererade videor, det är att det är informerat i realtid av spelet. Men inte på något djupgående sätt. Det använder färg så att du kan se en färdig frame med färg och så. Och motion vectors. Och sen så i princip guesstimata den. Till exempel, det här är en läderjacka. Läder ser ut så här. Belysningen ser ut så här. Och sånt. Mm. Så det är typ ett väldigt informerat filter på ett sätt.
Mm. Men vilket också kan ge lite konstiga resultat.
Ja, och det ser för jävligt ut. Vissa resultat på om miljöer kan se okej ut, men det ser fortfarande ut som en stylized video. För det är väldigt overblown, väldigt hög kontrast och sånt. Så det ser hemskt ut och det är bland det värsta jag har sett. Och jag bryr mig inte om vad Jensen Wan säger. Det är, om det här, om framtiden av gaming är yassified så slutar jag spela.
Mm. Och då får vi ha sådana som gör pixelspel då, som inte lägger på det här filtret.
Jag var tvungen att fråga dig vad det här var häromdagen, för att folk börjar använda liksom
det är
uttryck,
väldigt bra
benämningar och liknande så himla avslappnat, och jag bara så, vad är det här för någonting? Jag har liksom ingen koll på det, jag är inte insatt för 5 år.
Vad är det för ord de här ungdomarna
förklarat använder? Av dig. Ja, jo, men precis. Nej, men jag trodde det var en förkortning av ett spel.
Nej, så det är... Jag har rageat hela veckan i princip över DLSS 5. Och
Det men ingen kommer jag råd att köpa de korten ändå, så vad spelar det för roll?
Nej, vad då? Har inte du råd med 2 stycken RTX 5090?
Oh my fucking god, alltså kostar inte de typ så här 80 000 spänn?
35 000 kronor styck, tror jag. Vi kollar inet.se. Vi tar ett RTX. Nu är jag bara nyfiken. 5090. Du, de har faktiskt... Jo, du kan... det billigaste du kan få tag på är 36 000 kronor. Nej, 34 000 kronor.
Jesus Christ. Vem köper det?
Folk med 34 000 kronor i fickan.
Adam.
Nej,
Adam,
nej,
precis.
Nej,
Adam,
nej, nej, nej. Jag brukar köpa 80-korten innan. 980, 1080, 3080. Men den nya serien var så jävla dyr så jag bara, fuck this shit. Så jag gick AMD med 9070 istället.
Återigen, du säger det liksom så avslappnat och jag fattar ingenting.
Det är dyrt. Det är allt du behöver veta. Dyrt.
Nej.
Gud.
Min plånbok vill inte höra på dig.
Mm. När skulle ert spel släppas? Sa du det? Är det typ nästa vecka?
Nästa vecka... till helgen, gissar jag.
Ja, då får vi länka.
Det är lite oklart än så länge. Det kan ju vara att man vill göra lite
justeringar.
Sista finslipningar och sånt innan man lägger upp det. Men vi ska ha utställning på fredag och det ska lämnas in på söndag.
Ja, kul. Då får vi länka och så kan alla spela. Vi pratade lite förra veckan om att hela vår lyssnarbas är gamla pensionärer med ett ben i kistan redan. Så vi fick faktiskt alltså, in
40 plusare. Du pratade om det.
Ja, 40 plus, precis, 40 plus är det. Praktiskt taget döda redan. Alltså det är liksom, har de inte botox då hänger allting liksom. Mm.
Döda inombords i alla fall.
Exakt, så är det. Liksom det är så här, det är Ozempic häng och sånt där. Ja, förstår. Men det var faktiskt en på loading som skrev till oss, en lyssnare som vi inte visste lyssnade, så att jag har inte hört den här personen tidigare, som heter En kokt med bröd, vilket är så här plus ett i namn.
Kungnamn.
Som skriver, god dag kära spelsnackpanelen, det känns som att ni ofta snackar om hur gamla jag lyssnar är, men vi är inte alla gamla, jag är nämligen 24 år och började lyssna på er podd redan när jag var 16, ganska sjukt, tack för alla år ni har funnits i mina öron, och vi tackar dig också, En kokt med bröd. Och så ska jag säga, och till sist, låt inte Jimmy vinna årets Fantasy Critic, ryck upp er, jag ber er. Och man var så här, jag känner att jag har fostrat den här personen väldigt dåligt då, om man inte liksom ser redan på förhand att det är det vinnande laget man ska gå på. Men jag är också väldigt så här bekväm med att vara typ spelsnack superboss.
Mm. Och så dyker det i kommentarsfältet som vanligt, ser
jag. Ja, men det är klart jag gör det. Det är inga problem att jag förlorar om folk spelar bättre. Men Douglas ligger bra till i år alltså. Han har kört många fina kort där.
Jag har försökt. Men vi får se.
Jag såg det hela vägen.
Det är lite oroligt. Men...
Ja, men det är... Alltså det är knepigt för man vet inte. Som sagt, liksom... du har väl två stycken som ligger på 70-någonting. Jag har två spel som ligger på 70-någonting. Jag tror att förra veckan så låg vi också projected points. Så var det typ bara 0,5 poängs skillnad mellan oss. Och de där projected points brukar aldrig stämma. Liksom.
Men, hela, så att min vi får lista se. Hela min lista är ju fylld. Och jag har counterpickat allt på ett bra sätt tycker jag på förhand. Men det finns framförallt ett spel som jag är orolig för att det inte kommer släppas i år. Det är det som kommer bli mitt fall. För min taktik och plan har varit att ta säkra kort. Behöver inte vara liksom 90-plussare, men ta spel som släpps, för att om man blir nollad i ett spel då kan du inte vinna, liksom min teori. Så om jag får en nolla då är det över. Men,
man kan vinna. Det har Jimmy gjort.
Ja, men jag tror att min vinst
ska slå Jimmy, min vinst har få in alla
pengar. Min vinst har cementerats av vårens spel varje gång, tror jag.
Mm.
Det är när man måste välja de här liksom skräpet på hösten, det är då det är svårt.
Exakt.
De fallna löven.
Nej, men det är verkligen så. Alltså, jag valde typ förra året, så när man liksom skulle, typ mina två sista pinnar valde jag någon gång liksom i typ så här september, oktober. Och då var det liksom så att de spelen var ju fine. Men det var liksom de riktiga vinnarna släpptes ju på våren.
Yeah.
Ja, men det var inte svårt att lista ut din taktik, Douglas. Det var det jag skulle säga innan, när vi alla pratade i mun på varandra. Att det märks att det är fokus på många spel som faktiskt kommer att släppas i år.
Mm.
För att nu GTA har 6. Ju en del spel som jag har valt fått släppdatum, men det var ju inte helt säkert. Och i talande stund så väntar jag ju på betyg från tre spel som tar lite längre tid. Förmodligen över 8 på i alla fall två av dem, men ja, det är ju jag skulle säga framförallt Oliver som har många spel som inte har något släppdatum till exempel, och jag vet att jag har flera fortfarande, du också Jimmy.
Mm, ja, men jag har liksom typ två tre spel som är så här att kommer de komma eller inte? Nu har jag ju liksom lite budget också att kunna korrigera ifall de skulle gå riktigt snett. Douglas, du har ju spenderat upp alla dina pengar, så du kan liksom inte ens göra en skillnad längre.
Ja, du ligger ju pyr till ifall någonting skulle gå åt fanders.
Men det är det jag menar. Alltså, om det inte släpps, det som jag tänker på, då är det över. Men om det släpps så vinner jag. Det vågar jag säga.
Hur har du då, Adam, där uppe?
Jag har ju inte extremt många spel av alla, och det är ganska långt mellan släppen. Däremot så fick jag ju minuspoäng för jag counterpickade Crimson Desert.
Ja, jo, men där är ju lite grann av tanken. Ju färre minuspoäng desto bättre. Ofta får man ju räkna med att få minuspoäng. Mm. Det är svårt att få plus.
Mm.
Det är jättesvårt. Jag tror att det har hänt kanske 2 gånger eller någonting.
Jag fick ju väldigt mycket plus förra året. När jag counterpickade Mind's Eye.
Ja, just det. Ja, det har hänt 3 gånger.
Men ja, det är svårt. Jag tror dock att du kommer få rejält med minus på Fable.
Jag?
Ja.
Nej, kommer inte släppas.
Nej, det kommer inte släppas och det kommer vara skit.
Ja. Jag gillar fortfarande att Oliver ligger på
låt mig ha det då.
Så att, ja. Nej, men det ska bli spännande.
Ja, verkligen, verkligen.
Vi kommer väl prata om det här förmodligen nästa eller nästa vecka.
Mm. Det fortsätter ju ryktas också om det här hemliga Witcher 3-DLC:n som släpps i år. Mm. Som du har counterpickat där, Douglas.
Yes. Yes. Fingers crossed att det inte kommer i år. Ja, jag baserar så himla mycket också på att om det släpps i höst så vill de inte släppa det, GTA 6. Därav också att ta tidiga spel i år, för hösten kommer GTA 6. Alltså det är liksom hela min teori det här året.
Säger september.
Mm.
Mm.
Jag tror för sig att DLC till Witcher 3 spelar inte stor roll på när GTA 6 släpps eller inte.
Nej, nej. Alltså,
misstänker jag.
Nej. Eventuellt. Men
det hade varit värre om det
finns
typ
ens. Jag tror det bara är en snöboll som har börjat rulla. Så. Sen så sa Jason Schreier senaste triple click att så här, ja, men det kommer ju komma typ. Och då var jag mer orolig. Han har aldrig fel.
Mm.
Det är ju, de ska ju börja bygga upp hypen, jag tror från sommar. Typ mer om Witcher 4. Och då tror jag den är till för att liksom bygga upp för det.
Mm. Mm.
Och släpps det, då är det över. Alltså. Mm.
Ja, men det är jävligt spännande. Sen så får ju du, Adam och Oliver, Oliver inte ens här, men ni får ju börja spela lite. Ni har ju typ inte gjort någonting. Förra året var det så jäkla på.
Jag vill ju ha liksom mer information om vad som släpps. Jag kan inte bara ta det här kanske. Jag vill ha mer datum.
Ja, jag förstår.
Jag har faktiskt gjort så med mina senaste, jag tror det är 3 titlar, att jag vet ju att de skulle släppas i ganska så nära tid.
Mm.
Ja.
Men det kan ju också bita en i röven, för nu har ju det första av de 3 inte fått några betyg än. Men jag tror att det är ett sånt spel som recensenter inte har fått på förhand.
Mm.
Ja.
Så det tar nog några dagar innan det skuttar in några recensioner.
Det är knepigt.
Jag tror att vår hund börjar bli hungrig. Hon har varit väldigt lugn på ovanlighetens skull i inspelningen. Var helt toppad innan för att någon av katterna hade slagit henne. Hon var väl för störig, antar jag. Så hon kom in springande i köket med något vitt på nosen. Och då hade hon så här skalet från en klo. Och satt fast i nosen.
Någon försökte spetsa henne.
Ja, alltså med all rätt. För hon kan vara väldigt på ibland.
Ja, men liksom. Det kan faktiskt vara.
Hon respekterar inte deras privata zon, om man säger så.
Nej, och katterna brukar ofta gänga sig upp mot henne också. Hon tycker det är skitkul, för att hon tror att de leker med henne. Och de bara, fuck you. Liksom.
Ja, hon är inte den smartaste, det får man ändå säga. Nej. Men det vägs väl upp med att hon är söt, antar jag.
Låter som en hund.
Det är en hund.
Ja, nej, men med det sagt så är vi klara för idag. Tack En kokt med bröd för att du skrev in. Jag kan ju förmodligen inte konvertera dig till att heja på min sida, men det kommer bita dig i röven sen när jag vinner.
Men du får gärna heja på mig.
Ja. Nej, men Amanda är ingen idé att heja på. Det är jag eller Douglas i år. Nej, Adam har vi sagt att det är waste att han har GTA 6, för det kommer göra noll skillnad för någon annan.
Det är jag som väljer med hjärtat här, okej? Okay?
Ja, okej, okay, du spelar med hjärtat. Oliver spelar för fansen.
Men han spelar med bollen, ju.
Amanda, hon kör på sin egen liga. Det är ingen riktigt som förstår henne. Och jag och Douglas, det är vi som
fightas första året.
Ja, och förra året var du överlägset sist.
Nej, det var jag inte alls.
Kommer du ut sist?
Jo, men jag var inte överlägset sist. Jag var med några poäng. Konstigt nog så har jag
nu ska vi se hur många
förlorat poäng.
Hur många poäng förlorar Amanda med det här förra året?
Jag och Jimmy försöker
men gå ner till min. För av någon anledning så är det en som inte har fått några poäng.
20 poäng du förlorade med förra året.
Ska se.
Du har inga poäng på Ghost Recon Legends, du har inga poäng på Rubato och du har inga poäng på Slay the Spire 2 som alla då har
sett. Ja, men det kommer ju komma poäng.
Förhoppningsvis. Jag väntar ju fan typ 6 månader. Jag väntar ju förra året så här 6 månader på att Primal Planet skulle få någonting. Alltså det spelet fanns, det jäcka mig. Alltså det var det vilket var värdelöst pick. Jag vann ju. Så att,
Men av någon anledning så står det ju att jag har minus 15 på Falling Frontier trots att inte det släpptes.
What?
Från i fjol. Ja. Aha. Så jag var nog lite tätare in på än vad vissa säger. Vissa kaxbrallor. Som håller på.
Det är för att du blir straffinvall för att du dissar Falling Frontier.
Men kan du ha fått, men då borde ju Adam ha 15 plus för Falling Frontier. Nu ska
nej,
se.
Det har han inte.
Men, det vill bara säga fuck you.
Men jag vet, för att jag tror inte att du har fått minus på det där. Jag har faktiskt ingen aning om varför det är så.
Nej, jag säger ju.
Jag vill
det
bara
är
säga,
supermärkligt.
De släppte en ny trailer för Falling Frontier för några veckor sedan.
Och jag ska bara kolla om Falling Frontier
combat gameplay och det ser jättebra ut.
Ta det så jag kan counterpicka det.
När Star Fox ger lite mer konkret datum, då jävlar ska jag ta det.
Jag vet inte varför Chrome på min dator är så jävla segt. Jag försöker se om jag kan hitta liksom typ recensioner på det spelet på Open Critic om det liksom retroaktivt har lagt till poäng trots att det är klart. Liksom.
Ja, men det är jättemärkligt.
Ja, det är jättekonstigt. Ja. Men tack för att ni har lyssnat även denna vecka. Ni vet vart vi finns helt enkelt. Skriv gärna in till oss som en kokt med bröd på loading.se. Där kan ni kommentera varje avsnitt. Ni kan också kommentera på Spotify eller några av våra sociala medier, så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Puss i ljumsken.
Hello. Hello. The son of James McCloud. I've been waiting for you. We'll be right back.
Oh.